NHL-podden sponsras även den här veckan av McDonald's, där det händer att jag smiter förbi ibland och köper en ostpuck, som man brukar säga, en liten cheeseburgare, stödpuck. Ni känner säkert till Donken. Det sponsrar faktiskt över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige, McDonald's. Och därmed en stöttepelare för barn- och ungdomsidrotten runt om i landet. Med det sagt, dags för NHL-podden.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is...
Hallå
och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Hallåmannen Ekeliv i Örby.
Yes.
Och mig då, Per Bjurman, i ett inte så kul New York just nu. Ett tvärtom, desperat New York. Ett New York nere på knä. Oh. Men vi ska försöka spela in detta 280:e avsnitt i alla fall.
Precis.
Och bjuda på lite distraktion och lite ljusglimtar i mörkret här.
Ja, och lite för oss själva också. Det är trevligt, tycker jag. Det här är min favoritstund numera på veckan. Om det inte var det tidigare så är det faktiskt nu. Man får snacka NHL.
Ja, vad härligt.
Ja, precis. Man kommer inte alltid in på det ämnet nödvändigtvis när man sitter på jobbet eller när man pratar med kompisar numera. Det händer ju inte så mycket på NHL-fronten liksom.
Nej, men tänk vilket avsnitt det här hade kunnat vara om det var normalt. Alltså igår, lördag, hade ju varit sista grundserieomgången.
Ja, just det.
Och slutspelet skulle börja nu på onsdag.
Ja, oj. Det är verkligen en speciell vecka.
Ja, du kan ju tänka dig vilket avsnitt vi hade gjort då med att tippa alla serier och så.
Exakt, det brukar vara ett av de matigaste avsnitten på säsongen när vi ska gå igenom alla 8 slutspelserier. Och det brukar vara, alltså vi brukar vara som spelarna. Alltså vi står och frustar som hästar som ska ut i galopp liksom.
Ja, men det blev det ingenting med. Utan vi sitter, jag sitter ju i karantän här. Det är otäckt i New York. Det är så höga siffror på både smittade och sjuka och döda att vi... Ja, det är nedslående. Men vi ska inte uppehålla oss vid det för mycket.
Nej, precis. Och du sa ändå lite positivt precis innan vi började spela in här, att idag har det i alla fall varit färre antal dödsfall. Man kan hoppas att det är någon slags ljusning.
Ja, man får inte bli för hoppfull för det kan bli typ bakslag. Men det var i alla fall liten strimma ljus.
Ja,
men hur tror du det hade gått då? Vilka som var utanför slutspelet hade tagit sig in och vice versa?
Ja, exakt. Det är ju intressant att spekulera. Jag såg att du konstaterade att det skulle varit, alltså den matchen som du skulle ha gått på Garden hade ju varit Rangers mot Chicago. Det är ju två lag som verkligen, när stoppet kom, gick hårt för att nå upp dit. Rangers är ju inte långt ifrån. De är ju bara, nu måste vi kolla, 2 poäng ifrån.
Ja, de hade ju väldigt, väldigt momentum.
Ja, precis. Vi hade ju varit där, vår grupp, och sett Simarian göra 5 mål. Och konstaterat att de under 2020 var topp 10 i ligan. Var den sjunde bästa ligan under 2020 och sånt där i alla fall. Rangers. De hade ju verkligen momentum, som du säger. Och några veckor till på sig här nu hade de faktiskt kunnat kravla sig över och spelat en direkt avgörande match kanske för att peta sig förbi Columbus eller Islanders eller Carolina för att ta en wildcard-plats.
Ja, så alltså det kändes ju som att det är ju svårt att spekulera vad som hade hänt, men ja, det känns som de var på gång och skulle kunna ordna det.
Ja, och i väst så är Vancouver där, så om Markström hade kunnat komma tillbaks.
Ja, det hänger verkligen på det.
Ja, precis. Ja, det är konstigt att sitta och konstatera att de skulle ha spelat 12 matcher, vissa lag, sen avbrottet kom, att det skulle ha varit igår skulle det ha avgjorts helt enkelt. Och nu skulle vi alltså ha suttit och diskuterat slutspel.
Alla skulle ha stått på 82 matcher. Ja. Nej, fan, man blir deppig om man tänker på det, vad vi går miste om nu.
Ja, lite så. Jag blev taggad för att det faktiskt hade varit så, men otaggad nu när man konstaterar att det inte är så.
Ja.
Om man kan säga så.
Jag ska spela igenom hela slutspelet i något blogginlägg.
Okay. Vilka
som hade mötts, match för match.
Hur hade det gått, ja. Och sen så framåt juni ändå, då kommer ändå stora finaltipset från Bjurman med Håkan Loob ska tippa. Och...
Ja, men fan, ska du påminna om det nu? Det kommer inte heller att göra. Fan.
Nej, usch. Nej, vi får konstatera att så inte fallet, men det hade varit fantastiskt kul, Alva.
Ja, vänta nu. Jag såg något otrevligt här.
Alltså?
Wow. Ja. Boris Johnson har blivit inlagd på sjukhus. Oj, oj.
Mm. Premiärminister i Storbritannien alltså.
Ja.
Oj.
Det var illa.
Ja, det var illa. Ja. Ja, vi får fortsätta tugga på. Vi kan, apropå höga pampar i stora länder, så Donald Trump hade, får vi nämna här i podden, att han hade ett möte i helgen här.
Han hade ett telefonmöte med alla kommissionärer och ledare i ligan. I alla de stora ligorna. Inklusive Batman.
Precis, NHL var med på ett hörn, precis som NASCAR, MLB och NBA och så vidare. Och efter det mötet så kom ju Trump ut och sa, ja, på typisk Trump-manér, att det här ska minsta, det sport behövs och det här måste sättas igång snabbt. Och det här med att när kan ligorna komma igång? Ja, men till sommaren, sooner rather than later, säger han. Det behövs sport med publik.
Ja. Ja, absolut. Det har han ju rätt i. Men han, jag tror att det är önsketänkande det här med att de ska komma igång i sommar.
Ja, det låter orealistiskt.
Innan det finns vaccin, botemedel eller immunitet spridd, så vem skulle sätta sig i en trång arena nu och andas på andra liksom? Eller bli andads på?
Nej, precis. Och det är liksom, det är ju krångel nu liksom. Delstaterna kan ju i sin tur sätta upp regler och rekommendationer för hur large gatherings man får ha och så vidare. Och till exempel Toronto, som ju är ganska viktigt för NHL och som har ett lag som verkligen aspirerar på att komma långt i slutspelet i sommar i så fall. Det är ju Toronto, och där har de ju satt upp i Ontario, eller Toronto som stad har ju satt upp att inga large gatherings förrän tidigast i juli.
Lika i Calgary.
Ja, precis. Så ska de sätta igång liksom ett slutspel då, så då måste de ju kunna samlas dessförinnan och så ha camper och så vidare. Så
att... Ja, nej. Jag tror att de får vara glada om de kan starta säsongen, nästa säsong i oktober.
Ja.
Det är ju inte, det är långt ifrån säkert det också, av flera skäl. Dels av det jag just nämnde. Vem tar den risken liksom, att gå på arenor nu? Jag kan inte se det. Och dessutom då, ekonomiskt, det blir ju en ekonomisk katastrof det här också. Världsekonomin hotar att braka ihop helt.
Ja.
Och här är ju så, och då är, tror jag att det är, liksom, det är klubbar som kommer att gå omkull här. Vi kommer att få ett mindre NHL om det här fortsätter.
Ja, vi ska komma in lite grann på vad vi tror om framtiden, och då blickar vi inte bara i nästa säsong, utan vi har faktiskt satt upp 2025 som en siffra. Men du tror alltså att det här kommer påverka så mycket så att vissa klubbar inte ens klarar av att ställa upp i ligan när den väl kommer igång?
Ja, det är absolut en tänkbar konsekvens. Men det gäller ju inte bara sportligan. Företag i hela världen kommer ju att gå omkull. Varför skulle de här idrottsligorna klara sig och kunna fortsätta som vanligt?
Ja, sen är ju NHL inte isolerat från övriga businessvärlden direkt, utan de är beroende av sponsorer, publikintäkter, allt möjligt. Det är ju ringa på vakt överallt, och det är klart att det påverkar NHL, även om vissa klubbar kan stå sig bra ändå, typ Toronto, Montreal och så vidare, som har sån enormt kapital liksom. Men det är klart att det här kommer påverka hela NHL. Jag tänker, när du nämner vissa klubbar så här, som Florida, som redan innan coronakrisen dök upp, annonserat att de måste skära ordentligt i lönebudgeten till nästa år, och nu med den intäktsbortfall som det här innebär, så är det klart att det blir tufft för dem.
Det kommer väl till det med dina framtidsscenarier här, men det finns ju fler klubbar som har ganska små marginaler.
Ja. Ja, nej, precis. Vi kan i alla fall enas om att vi tror inte så mycket på Trumps profetia att det ska spelas hockey och annan sport ska vara igång till sommaren med publik.
Ja, nej, jag önskar att han har rätt. Det skulle vara helt fantastiskt. Det vore ett mirakel. Men just nu har jag svårt att tro på det.
Ja, vi får väl komma in på det här ämnet. Det är kanske lika bra att köra en segway då och hoppa in på det.
Det är du som har målat upp framtidsscenarier här som jag tycker att ska bli spännande att höra.
Ja, precis. Det känns som att vi har lite olika ingångsvärden, för du utgår ju från att NHL kommer se helt annorlunda ut, att vissa klubbar inte ens existerar några år framöver. För jag har ju utgått lite från hur det kan se ut 2025 har jag målat upp. Alltså 5 år från nu.
Ja.
Och, ja, den här coronakrisen ställer ju till det ordentligt på många sätt. Men vi tittar ju inte bara ekonomiskt utan kanske trender i NHL. Vilka lag som kommer vara bra, vilka lag som...
Jag tycker att det låter så svårt, Jonathan, i det här. För att vi kommer ju leva i ett före och efter den här krisen i alla avseenden. I liksom livet och tillvaron.
Ja.
Och det som, när vi kommer ut ur det här kommer ingenting att se ut som det gjorde innan, tror jag. Nej. Mycket lite i alla fall.
Ja.
Ja, är så det... det kommer ju att handla förmodligen om mycket mindre pengar och så för NHL.
Ja, för den ekonomiska biten så jag kan väl bara dra lite grann vad som skulle ha hänt med NHL, förväntats hända med NHL om det inte den här coronakrisen hade uppstått. Då hade NHL räknat med en enorm explosion skulle jag säga, ekonomisk tillväxt. Mycket på grund av det nya TV-avtalet och inte minst de ska slutas. Ja, det går ut 2022. Så från och med säsongen 2022-23 ska det nya gälla. Fel. Det är faktiskt från och med säsongen 21-22 redan som det nya TV-avtalet träder i kraft. Och med tanke på vad andra ligor de senaste 10 åren borta i USA har slutet för avtal så borde det innebära en rejäl boost ekonomiskt för NHL. För det här som nuvarande som går ut i USA, NBC har, det slöts ju 2011. Och det har hänt ju ganska mycket ekonomiskt sedan dess med NHL och med hela världsekonomin. Ja, nu har det ju kommit något coronakriser som ställer till det. Men till exempel för NBA, när de skrev sitt tv-avtal 2016. Jag tror det gav ungefär 900 miljoner dollar per säsong till NBA i deras tidigare avtal. När de förhandlade om det, då fick de 2,6 miljarder dollar per säsong. Alltså nästan 3 gånger så mycket. Mm. Och NHLs nuvarande som går ut då, det ligger på 200 miljoner dollar per säsong. Och det man räknade med innan det här corona uppstod, det var ju kanske uppemot 500 miljoner dollar. Alltså en dubblering, dryg dubblering av värdet bara i tv-intäkter då. Man har ju pratat om att sportsbetting som kommer in i ligan ska generera mycket inkomster med tanke på att det legaliseras i delstat efter delstat numera. Det är väl snart uppe i majoriteten av USAs delstater som kommer legalisera. Ja. Och det innebär ju nya, väldigt mycket intäkter. Man kan tycka vad som helst om det, men det kommer innebära mycket intäkter för NHL. Och det var ett historiskt avtal som slöts bara veckan innan coronakrisen här i början av mars. Där ett spelbolag i USA skulle köpt upp rättigheter för att sända lite matcher. Om man har ett konto i deras spelapp och kunna spela samtidigt. Och liksom, det var ju bara början på möjligheterna för NHL att tjäna pengar på det. Och så har vi ju då Seattle som kliver in och betalar 650 miljoner dollar inträdesavgift 2021 när de kommer in i ligan.
Ja, ja du hör. Vad bra allt hade kunnat bli.
Ja, så det NHL, alltså om man tar NBA-exemplet, nu var det en så enorm tv-avtal de slöt och så stort skulle inte NHL kunna få. Men deras lönetak från den säsongen att det började gälla det nya tv-avtalet så ökade NBAs lönetak med 24 miljoner dollar. Men nu skulle NHL så skulle ha gått upp från 81 till 84 var tanken. NBAs med 24 miljoner dollar, då skulle NHLs vara över 100 miljoner dollar i lönetak helt plötsligt.
Ja,
så,
det hade varit något.
Precis, så det var ju det man trodde då bara för några veckor sedan.
Mm. Ja, men nu är allt väldigt ovisst. Vi får väl hoppas att det inte ska vara mina mörkaste profetior ska slå in, utan att det blir bättre än så. Men de scenarierna är ju ganska otänkbara nu.
Ja,
de som du målar upp nu med ekonomisk cirkus eller tivoli.
100 miljoner dollar lönetak 2025. Det känns ju svårt att se framför sig just nu. Även om jag tror att tv-avtalet kanske ändå kan bli bra när väl den här coronakrisen är över och vi återgår till ett någorlunda normalt liv. För att folk kommer ändå vilja se på sport. Jag har läst mycket om det här de senaste dagarna. Och bara man kollar som gör att tv-rättigheterna går upp så mycket. Dels liksom alla de här streamingtjänsterna som har gett sig in på marknaden också. Facebook, Amazon, Twitter, Google. ESPN som har sitt ESPN Plus och så vidare. Och andra streamingmöjligheterna också. Om man kollar 2018 såg jag en siffra att 89 av de 100 mest sedda tv-programmen, om man nu kan kalla det tv-program, i USA var sportevenemang. Så att det är liksom, det är en enorm ekonomisk möjlighet för NHL att tjäna pengar på tv-rättigheter. Men det är klart att det inte blir så mycket nu som de hade sett framför sig. För det är klart att även tv-bolagen påverkas negativt ekonomiskt av den här krisen.
Ja, ja visst. Alla utom Netflix.
Ja, typ så. Netflix som tvärtom. Men folk kommer fortfarande vilja kolla på hockey, menar jag. Så det är klart att tv-avtalet kommer vara värt mer än vad det är nu ändå. Det är jag säker på.
Nu pumpas det ju väldigt mycket på kanalerna här. Har de börjat köra gamla matcher. Ja. Jag har sett alla Stanley Cup-finaler i veckan på NHL-kanalen här.
Är det sant?
Jag hamnade i den 97 med Detroit. När de tog sin första där.
Ja, just det. Just det,
precis. Inte första, men den första i modern tid.
Ja, just det, just det.
Jag var tvungen att smsa Lida. Så han, i avgörande matchen så gjorde han 1-0. Jag var tvungen att smsa honom i Västerås och säga att det var jävligt snyggt. Ja. Bra skott.
Ja, han hade ett bra skott i OS-finalen 2006 också.
Ja, jag blev lite engagerad i den där matchen. Jag liksom, jag hade bara vaga föreställningar om hur den skulle sluta. Så att det var lite kul.
Ja, precis. Jag har sett att Sportsnet i Kanada har kört mycket sånt där också med studio och grejer.
Darren McCarthy avgjorde ju den där matchen med sitt livsmål.
Ja, han var ju, ja just det målet. Ja. Just det är ju klassiskt.
Ja, han kommer fri och, ja, och vänder bort Morrison. Världens fint.
Ja. Ja, det känns nästan att det här håller på att bli en specialpodd om Stanley Cup-finalen 1997.
Ja, förlåt. Det här var inte meningen. Nej, men du ska dra dina framtidsscenarier.
Ja. Ja, men den här ekonomiska kalkylen som jag målar upp som NHL hade sett framför sig, den blir ju svår att hämta i kapp nu. Utan det kanske blir snarare åt ditt scenario. För man hade verkligen räknat med pengar. Det är bara att kolla på kontrakt som skrevs nu i somras. Det här hade ju agenter och spelare räknat ut. Det var därför det var sådana enormt långa tvister mellan många RFA-spelare som Marner och Brandon Point och Patrick Laine och Matthew Tkachuk och så vidare. Och en som var först ut redan innan i somras, alltså ungefär vid den här tiden i fjol, det var ju Auston Matthews som satte lite ny ribba för vad en kontrakt skrivs liksom i den här tiden. När han skrev bara 5 år så att han blir UFA redan som 26-åring. Istället för att skriva 8 år till exempel. Vilket innebär att 2024 då skulle hans kontrakt ha gått ut. Och då räknar han med att lönetaket kanske skulle vara 100 miljoner dollar då. Och att hans nya kontrakt skulle ha en cap hit på typ 20 miljoner dollar. Ja, det var ju därför de har skrivit så pass korta 5-årskontrakt. Det är ganska långt, men liksom inte så långa kontrakt. För att många av de här agenterna och spelarna har ju räknat med att ganska snart kommer lönetaket att höjas väsentligt. Och då kommer man kunna höja sin cap hit ordentligt. Så det är dumt att knyta upp långa kontrakt i det här läget. Men nu kanske det är snarare tvärtom.
Ja, ja precis. Det är så mycket som blir liksom hängande i luften nu som inte... Som man inte vet förrän det här har klarnat. Liksom. Nej. I alla avseenden.
Ja, precis. Det är svårt att säga. Jag hade 2 punkter till i alla fall som jag ser framför mig till 2025. Man hade kunnat ha massa, men det är svårt att spekulera. Men det här har lite mer med hockeyn att göra. På isen, så att säga. Det första jag tänkte säga, det har visserligen med isen att göra, men har lite grann med när man sitter framför datorn också. Det har det här med avancerad statistik. För att nu... Ja, till nästa säsong, och jag tror faktiskt till och med till det här Stanley Cup-slutspelet, så skulle man implementera det här med player and puck tracking mycket mer.
Ja, precis. Ja.
Med den här nya pucken då som har 200 olika mätpunkter liksom, där man kan mäta allt möjligt, hur snabbt ett skott är, hur snabb en passning är, varifrån skottet kommer. Alltså 200 olika analysmodeller, så det är ju liksom, man kan ju, det är ju nästan oändligt. Och varje spelare då ska ju sin tur ha 2000 olika mätpunkter.
Ja.
Man ska kunna se liksom om en målakt är skymd vid ett skott, hur hårt det skottet
det låter är. Det låter som porr för dig.
Ja, lite så. Nej, men det är ju så mycket statistik och data man får fram av det där, så att det är ingen som vet riktigt hur man skulle hantera det. Men jag tänker till 2025, och det här är oavsett då hur ekonomin ser ut, för så länge vi spelar hockey 2025, i alla fall NHL, så tror jag att det här systemet har satt sig ordentligt på 5 år och att man börjar lära sig hantera hur man ska ta emot den här datan och använda den till sin fördel. Och det tror jag att vi kan se en stor skillnad om 5 år. Hur klubbar, för det här kan jag sippra ner till juniorligan i Kanada, till europeisk hockey, till SHL och så vidare. Hur man draftar spelare, hur man bedömer spelare, hur man lägger upp sin taktik, hur man utvecklar spelare. Alltså det finns ju ändå en enormt mycket som går att vinna på när man vet så här mycket om hockeyn som man kommer kunna göra med den här datan. Tror jag, Alvar.
Mm.
Så att det var en grej som jag vill lyfta fram.
Ja, låter klokt.
Och den sista grejen som jag tänkte säga, det är att om man blickar tillbaka 5 år i tiden, och nu ska vi blicka 5 år framåt i tiden, men blickar vi bak 5 år i tiden, så bestod NHL fortfarande av 50% kanadensare, över 50% kanadensare. Och det har ju dippat sedan dess, och nu är det faktiskt, den här säsongen är det nere på rekordlåga 41% kanadensare. Wow. Medan svenskar har ju gått upp stadigt år efter år och amerikaner framförallt börjar ju komma i kapp och verkligen minska gapet. Nu är 26% amerikaner i ligan nu och det har gått upp ganska mycket också. Håller på att gå i kapp Kanada och det pratas ju om att så, om trenden fortsätter så här så kommer det vara fler amerikaner än kanadensare 2028.
Ja.
Men inte bara det, alltså, vi har en tysk poängligaledare i NHL nu, vi hade en schweizisk draft detta här om året. Alltså det, NHL håller på att expandera, liksom, hockeyn expanderar ju kanske inte till fler länder, jag förväntar mig inte 2025 att vi har en belgisk draft detta liksom. Men,
nej, men och inte en kinesisk heller, men på 10-15 års sikt om de kan etablera sig i Kina, vilken grej.
Ja, ja, ja visst, precis. Dels det om det kan, ja precis, men också att fler länder kommer komma starkare, alltså ännu fler schweizare i NHL, ännu fler tyskar i NHL, ännu fler, ja. Liksom, ännu fler svenskar kanske till och med. Det kommer i alla fall inte vara, alltså, det är en grej att NHL är en kanadensisk liga som det har varit i ett århundrade liksom. Det håller på att försvinna och 2025 kommer den trenden vara ännu tydligare.
Ja. Jag tror hockeyn i sig kommer att se ut då?
Ja, det är...
Det är väldigt svårt att spekulera.
Ja, det är väldigt svårt att spekulera i, men jag tror att den avancerade statistiken på något sätt kommer att påverka i riktningen i något håll. Jag hoppas att den kan främja en offensiv hockey, alltså hur man ska kunna bygga upp spel, för att det är det som är svårt. Det är mycket lättare för tränare att sätta en modell som, det är lättare att förstöra än att bygga upp, som man brukar säga.
Ja.
Och jag hoppas att den avancerade statistiken på något sätt kan främja offensivt spel, offensiva modeller som funkar. För offensiv kräver mycket mer fantasi än defensiv.
Precis.
Så ja, jag hoppas att det är ett mer offensivt NHL. Och trenden nu är ju också att det blir snabbare och snabbare, brukar man säga. Och det borde det fortsätta vara. För att kollar man liksom i poängligan år efter år här, så blir det, känns det som att det blir yngre och yngre. Jag kollade topp 10 i poängligan den här säsongen. Är snittåldern under 26 år, typ 25,7 eller någonting, av topp 10 i poängligan.
Ja. Och det kommer mer och mer färdiga produkter från,
ja,
från
juniorligan. Exakt, ja. Och det tror jag kommer bli ännu mer så framöver faktiskt, att spelarna utbildas tidigare liksom. För man har mycket, man vet mycket mer nu och det är mycket mer seriöst på ungdomsnivå numera än för 20 år sedan.
Kan jag få, jag måste gå och hämta ett glas vatten om du ursäktar.
Inte kaffe?
Nej, jag har inget kaffe på mig, men okay. Prata på du.
Ja. Ja. Ja, nej, men sen en annan viktig sak som händer under den här femårsperioden, om vi ska, som inte kan bortse ifrån, det är ju att kollektivavtalet går ut 2023. Oj, oj, oj. Ska det bli en ny lockout? Jag menar, för spelarna kommer väl inte vara nöjda nu när det försvinner så mycket. Jag menar, ägarna är inte nöjda med att försvinna massa pengar, men inte spelarna heller, för det innebär att de förmodligen måste ge upp ett helt mycket pengar. Vi har pratat mycket om escrow i senaste avsnitten.
Jag är tillbaks.
Hallå, hallå.
Hallå.
Nej, men jag kom in på det här med att en sak som är elefanten i rummet om man pratar en femårsperiod är att ett nytt kollektivavtal ska förhandlas i den här perioden.
Mm.
2023, och det är klart att det påverkas mycket av den här coronakrisen nu också.
Menar, allting.
Allting, jag menar, men, alltså, vi har ju pratat om escrow i senaste avsnitten, att spelarna förmodligen, escrow kommer öka nu eftersom att ligan kommer dra in så pass liksom lite pengar, så att 50%, de ska dela 50-50 ägarna och spelarna, och då kommer ju spelarna få mycket mer än 50% och de ska få ut så mycket pengar som deras nuvarande kontrakt innebär. Och då träder ju escrow i kraft och de måste skicka tillbaka mycket pengar spelarna för att det ska bli 50-50. Och det där kommer ju vara en stor debatt 2023 då, när det nya kollektivavtalet förhandlas och spelarna egentligen vill trycka ner escrow, men hur ska det gå till när det liksom, ligan inte har så mycket pengar liksom? Men samtidigt, NHL har inte råd. De kommer absolut inte ha råd med ett stopp igen om bara 2-3 år. När de har haft ett stopp nu. De måste ju förhandla om... Det får ju bara inte hända att det blir en till lockout om några år.
Nej, men det kommer inte att bli nu. Nu kommer de ju att ha gemensamma intresse av att kunna spela alls.
Ja. Alltså det finns mycket här som ställer till det då. Men de måste bara lösa ett nytt kollektivavtal helt enkelt under den här femårsperioden.
Ja, det tror kommer de att göra också.
Ja. Ja. Mm. Ja, men nu kanske det är en lite mer mörkare rapport kommer. Du har redan varit inne lite grann på var vissa klubbar, men du kan väl utveckla.
Nej, jag tycker att det blir för mörkt.
Ja, så du vill inte.
Nej, men det är ju bara spekulationer liksom, om att Nej, det får ju väldiga effekter på hela världsekonomin och ekonomin här i USA. Och ja, jag tror att det finns risk att vissa klubbar kan gå under om det här fortsätter dra ut på tiden.
Ja. Ja,
för... Florida, Carolina, Arizona, vem vet?
Mm. Ja, precis. För där måste man komma ihåg också att det är liksom, det är inte som normalt igen när de sätter igång. När de väl sätter igång så är det liksom inte nödvändigtvis 20 000 på läktarna och samma sponsorpengar, utan det här kan ju påverka NHL i flera år. Alltså hela världsekonomin kommer ju påverkas åratal framöver.
Ja.
Och det är sin tur sipprar in på NHLs ekonomi. Så att, ska det här vara bärande för Florida till exempel i flera års sikt med mindre publikintäkter, mindre sponsorintäkter? Nej, det blir tufft.
Ja, men vi slutar vara så deppiga nu.
Ja.
Det kommer ett mirakel i veckan och allt blir bra igen.
Ja, men det är din framtidsutsikt och det är bara på en veckas sikt, så det lät ju bra.
Ja, vi har ett botemedel inom en vecka och alla blir friska och bra igen.
Ja, okej, okay, men kanon. Och så startar vi igång Stanley Cup-spelet.
Ja.
Ja, men det är bra. Det lät mycket roligare.
Eller hur?
Ja.
Och då kommer vi till slut att få se Stanley Cup-final. För det är nästa lilla grej här som du tyckte att jag skulle göra. Lista mina favorit Stanley Cup-finaler genom åren här då.
Ja, precis. Alltså, nu har jag tappat bort namnen på lyssnarna. Det borde jag ha skrivit upp innan. Men vi fick ju massor med förslag faktiskt för några veckor sedan när vi gick ut. När du skrev på Twitter att vi fortsätter med podden trots stoppet här. Och det ramlade in förslag på vad vi skulle prata om. Och ett var just framtidens NHL. Vad tror vi kommer hända om 5 år liksom? Och ett annat förslag var till dig om att ranka bästa Stanley Cup-finalerna som du har sett. För du har ju varit borta i Nordamerika nu i 15 år och sett liksom live i princip allihop.
Ja, inte bara i princip.
Nej, du har ju faktiskt varit på plats på allihop. Det är väl bara, var det första du inte var på Edmonton Carolina eller?
Den var jag inte på. Men från 2007 och framåt har jag varit på alla.
Ja, ja. Precis. Så att, ja, tanken är helt enkelt att du ska ranka dem. Ja, jag sa topp 5 bästa finalerna du har sett.
Ja. Mm. Ja, men det kan jag göra. Men det blir ju personliga favoritårgångar då.
Ja, ja, visst.
Mm. Och ja, jag kan börja bakifrån då kanske.
Ja, det är ju klassiskt dramaturgiskt bra.
Nej, det kan jag inte, för det, jag har inte tänkt så.
Okej. Okay.
Jag vet inte om jag kan dra det. Jag har svårt att avgöra på slutet. Men nummer 1 och 2 är 2 år i rad på samma lag. Då vet du.
Ja, det är alltså, jo, jag förväntar mig det. Det är alltså Detroit mot Pittsburgh 2008 och 2009.
Ja, det var så otroligt fantastiska upplevelser. Det var, man tyckte väl på pappret att det var liksom trist att det var samma finalpar 2 år i rad.
Ja.
Men det var så jävla här då, framförallt 2008. Då. Det hade ju att göra med att det var så många svenskar i Detroit och hade sånt underbart game med dem och de var inblandade i bloggen.
Ja.
Så det var en ren fröjd att blogga där, för de bidrog med material hela tiden och deras släktingar och vän också.
Ja.
Och sen var det, jag hade följt Detroit väldigt mycket då, det var ju så, för det var ju Lida, så det var Zäta och det var Kronvall och Holmström och hela company.
Det var ju mönsterorganisationen i hela NHL liksom, det var ju dynastin.
Ja. Och det var, så följde de genom hela slutspelet 08 där. Det var mycket i Detroit och var till Dallas och sådär. Och så hela finalen då, som slutade med att de till slut vinner efter enormt mycket drama.
Ja.
Vi hade The Conn Smythe Shift när
Zetterberg.
Ja, det var ju inte avgörande matchen, utan några matcher tidigare när de spelade 3-5. Detroit i nästan 2 minuter och det var Lidas, Kronvall och Zäta inne hela tiden, och Zäta var så bra så Doc Emrick till slut skrek "This is the Conn Smythe Shift by Zetterberg."
Ja, det är hyfsade ord.
Ja. Och sen den där femte matchen då när det var i Hugh Lewis Arena och 3 övertidsperioder, hade Detroit gjort mål hade de vunnit alltihopa.
Just det var Peter Sikora va?
Ja, i tredje övertidsperioden tror jag det var. Och det var så hett och så varmt och så legendariskt inne där. Så folk, Maria från Sundsvalls tidning som var där för att bevaka Zäta, simmade ju på läktaren.
Ja, det var så pass alltså.
Ja, och det var verkligen så här. Av med kavajen och cover upp ärmarna och lätta på slipsen. Och,
just det, du stod vilket, till och med.
Ja, och vilket drama liksom. Ja. Och sen Sen var det också så att det var väldigt behändigt att köra mellan Pittsburgh och Detroit. Det tog 5 timmar.
Ja, just det. Och du som gillade att sitta i en bil på amerikanska motorvägar.
Den vägen har väl du och jag.
Ja, vi har ju kört den. Exakt. Vi har ju kört mellan Detroit och Pittsburgh.
Ja.
Det var ju trevligt.
Ja. Och sen i 2009 då var det Game 7. Men då vann ju Pittsburgh. Men det var ju också otroligt dramatiskt på slutet. Ja. Med Fleury räddade just Lidas.
Ja, precis. Lidas som expert så har vi ju kommit fram till att sätta sådana här viktiga mål.
Mm. Så de är 1 av 2.
Ja, det förstår jag.
Och det var ju första, det var då vi 2008 började med traditionen att vi fick komma ut på isen också. Det var ju så enormt häftigt att liksom få med om.
Ja, det förstår jag. Det är lite markör för er i journalistskrået helt enkelt.
Ja.
Att det är en stor skillnad att sitta, komma in liksom, sitta på pressläktaren och följa det där jämfört med att vara ute på isen själv.
Ja, ja. Och sen nummer 3 är nog 2018 skulle jag säga. Washington Vegas.
Okej.
Okay. Mm. Det var väl kanske inte den bästa hockeyn som spelades nödvändigtvis. Men det var ju för att man hade följt Washington genom alla år och varit sett dem
just det.
Lida så fruktansvärt och åka på så fruktansvärda förluster i slutspelet efter fantastiska grundserieframträdanden. Mm. Så det var mer känslostormarna var med om när de först lyckades slå ut Pittsburgh för första gången i andra omgången.
Ja.
Och sen slog Tampa i konferensfinalen.
Det tampade matchboll i Washington hade kunnat avgöra, hade 3-2 matcher. Måste jag få understryka dem, men det skedde sig ändå.
Skulle du kunna säga.
Säger jag.
Mm. Ja, och sen finalen då. Alltså alla, jag har sagt det många gånger, alla är glada när de vinner Stanley Cup, men det var något mer hos Washington. Det var liksom som de hade drivit ut sina demoner.
Ja.
Så det var emotionellt starkast att vara med om den finalen.
Ja, av finalerna som vi har haft i podden. Så vi startade ju 2013. Ja. Så det är nog den, när du säger det, så är nog den som jag kommer ihåg mest. Att, för du var ju naturligtvis i Vegas och spelade in därifrån. Och var emotionell, det kommer jag ihåg.
Ja, det var stort. Mm. Sen får jag nog säga 2014 då. Det var ju inte den, absolut inte den bästa hockeyn då. Men det var ju för att Rangers gick till final och fick se New York i hockeyfeber.
Just det.
Den här, man hade hört talas om så mycket om 94 och så fick man äntligen uppleva lite av det. Hur, alltså baseball, fotboll och basket är ju större än hockey här till vardags. Mycket större.
Ja, just.
Men det finns ett latent intresse för hockey och engagemang i Rangers som blossar upp sådana gånger när de går långt. Liksom.
Ja.
Och då gick de ju hela vägen. Så det var jävligt fantastiskt att se. Och konferensfinalen när de slog ut Montreal här, det var nog de största matcher jag sett här på Garden.
Ja, det kommer jag ihåg att det var en otroligt het serie.
Ja, när de och sen blev det ju lite för Rangers del då antiklimax när kackelackorna från LA med sin enorma förmåga att vinna de tajtaste matcherna.
Ja, precis. De vann ju 7 matcher i varenda serie, va? Den 2014, var det inte så?
Ja. Ja, precis. Och fast, ja. Så det var ju sorgligt också för deras del. Men det var häftigt att uppleva New York på det sättet.
Ja, det förstår jag.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men sen har jag då svårt att ta en femte. Det finns så många att välja på. Jag har sett Chicago vinna 3 gånger och känner oförskämt att inte ta med dem eftersom man spelar så lysande hockey.
Jag förstår att du inte tar med den 2015 mot Tampa. Den undviker. Den var inget bra.
Ja, det var ju väldigt bra hockey då.
Ja, det kan du säga. Mm.
Ja. Och sen var det första förstås. 8 var Anaheim. Det var ju coolt för att det var första Stanley Cup-finalen. Det var ju, ryste man ju.
Exakt, och det var ganska framträdande svenskar i den serien. Dels Samuel Paulsson som stängde ner liksom toppkedjan i Ottawa, där ju Daniel Alfredsson var som faktiskt vann. Jag tror han vann skytteligan i det slutspelet, i alla fall delade det. Eller han vann poängligan till, men han var otroligt framstående. Men, och så var han ju, fick han ju negativa rubriker också, Alfredsson, för att han sköt på Scott Niedermayer.
Det var, ja, det, det påstår han inte, det var inte avsiktligt.
Nej, precis, men det var en stor snackis.
Ja, det var det. Och sen, den tråkigaste var 2012, tyvärr då. Devils Kings, det kan jag i alla fall tala om. Att den var minst sevärd.
Just det, och du var väl nästan lite sur under den serien och allihopa, för att ni var tvungna att åka kors och tvärs genom kontinenten. När ni visste hur det skulle sluta.
Ja, när LA hade 3-0 och så reducerade Devils, så tänkte jag att vi får åka tillbaka till New Jersey då och se när de vinner där. Men så lyckades ju Devils vinna den femte matchen, så alla skulle tillbaka till LA. Då var det uppror nästan på pressläktaren.
Blev sura på New York, eller på LA liksom. Varför avgör ni inte bara? För allas bästa. Ja. Till och med New Jersey vill jag nästan det.
Ja, nej, men jag tror att jag tar ändå den konstiga finalen. Det är 2011, Vancouver-Boston. Som ju gick till 7 matcher och var så underlig. Det var jämnt och stenhårt i Vancouver. Fullständiga genomklappningar för Vancouver i Boston.
Just det, det var en sån här obegripligt ologisk final.
Ja, där Luongo tappade alla koncept i TD Garden.
Men sen i Vancouver så lyckades de ändå knippa segrarna. Förutom den sista då?
Ja, vi satt i Game 6, då tänkte man att det var ju lite lika då. Det var ju ansträngande att resa mellan 3 tidszoner hela tiden. Och på den tiden var det inte 2 dagar mellan matcherna, utan det var ju jävligt hektiskt.
Just det. Mm.
Så i Game 6 tänkte vi, ja, men nu kanske Vancouver avgör. Efter en period satt alla och letade efter flygresor till Vancouver igen.
Ja, det var redan liksom, det var redan utklassning då.
Ja, och sen var det ju minnesvärt, eller vad man ska kalla det. Man glömmer det inte i alla fall. Nej. Vad som hände i Vancouver när Canucks förlorade den matchen. Mm. Game 7. De höll på att bränna ner hela stan.
Ja, precis. Det var ju då du inte fick gå ut av säkerhetsskäl. De blåste in i allihopa i arenan. För att det var typ livsfara att gå ut.
Ja. Ja, det var att ta i.
Nej, men det luktade tårgas hela Vancouver.
Ja, det gjorde det.
Och bränt.
Nej, och sen var det ju också för att man fick föra med på Bröderna Sedins största resa där då.
Ja, just det.
Exakt. Som inte slutade som de hade hoppats, men ja.
Ja, men det var ett speciellt slutspel.
Ja, där har du mina finaler.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Ja, men då var det alltså då känns det som att du kanske håller 2008 högst och sen 2009.
Ja.
Mm. Och sen
så ska vi inte glömma 2019 var ju rätt coolt också med Boston St. Louis. Då var det jävligt bra hockey och jämnt.
Ja, exakt.
Och svårt att förutse vad som skulle hända hela tiden.
Nej, det kändes som en otroligt jämn match. Det blev ju naturligtvis det när det blir 7 matcher, men det var verkligen, det svängde hit och dit alltså.
Ja, just det. Sen hade vi Pittsburgh 2 år i rad 2016-2017. Och som sagt, Chicago. Ja, många finaler har det varit.
Ja, men Pittsburghs finalserie blev aldrig riktigt spännande.
Utan nej, det var mer spännande innan de kom till finalen. Ja. Ottawa 2017 där med, när Erik Karlsson hade sin show.
Exakt,
det kändes som det som stod ut från det slutspelet.
Ja, precis, och Ottawa faktiskt bara var ett mål från och slut. Pittsburgh, det blev ju förlängning i Game 7 i konferensfinalen.
Så det är en jävla ambulans igen.
Ja, det är vardag nu med.
Ja, vi hör inget annat än ambulans ut. Usch.
Ja. Ja, men trea kom i alla fall Washington 2018.
Mm.
Fyra, ja, då var det Rangers.
Ja.
Mot LA Kings, som ju Kings vann då. Och sen så femma så tog du Boston, Vancouver.
Yes.
Mm. Ja, det är bra. Mm. Mm. Det är bra, det här köper jag. Eller det är dina upplevelser på plats som gäller. Jag köper det ändå, man kan säga så.
Så var det kul med Tampa, för jag ska inte förneka det. Det var ju härligt att vara i Tampa.
Ja, det där. Trevligt. Jag på något sätt kan lägga på lite applåder eller någonting med det på den. Bara för att understryka hur fint det var. Mm.
Ja, men du, vi får hitta på något annat och lista av den sorten framöver.
Ja, precis.
Men vi tar ju ut våra All-Star-lag i nationella här.
Ja, precis. Det fortsätter vår serie med All-Star-lag genom tiderna. Och det är du som bestämmer ordningen. Och då är det ju Tjeckien vi har kommit fram till.
Ja, som känns som lite svårt tyckte jag när jag tittade på det. Men du har tagit ut så jag får kommentera. Det var fint.
Ja, jag har tagit ut 4 kedjor, 3 backpar, 3 keeprar och tyckte ändå att jag trodde det skulle bli lite liksom profilfattigare än vad vi har vant oss nu vid med USA och Ryssland och Finland. Men jag tycker det är ett riktigt starkt tjeckiskt lag där också. Man har fått välja bort några fina namn. Framförallt framåt och även i målet har de ju några hyfsade alternativ. Framförallt ett.
Mm.
Men ja. det jag skulle säga bara innan vi fortsätter, det var som sagt alltså det här ämnet med Stanley Cup-final i listan som du hade precis och det här med framtidens NHL. Det är ju ämnen som vi har fått förslag om så det är kul. Vi tar gärna emot förslag på vad vi kan prata om och
ja.
Inspiration. Men vi kör checken här och vi börjar ju i kassen.
Yes. Det är ingen snack om vem som är första målet i alla fall.
Nej, du kan få säga det.
The Dominator.
Ja, precis. Det är...
Dominik Hasek.
Dominik Hasek är ju så tokgiven etta så det finns inte. Och det pågår en diskussion fortfarande och kommer väl göra så i all evighet höll jag på att säga om att vem som är tidernas bästa målvakt genom tiderna. Och det går ju verkligen att argumentera för att Hasek är nummer ett. Att han är bättre än Marty Brodeur, att han är bättre än Patrick Roy, bättre än Jack Plant eller vilka man nu vill dra in i den här diskussionen.
Ja.
Ja. Och en sak som jag tycker man glömmer bort lite grann att dra in som en faktor när man jämför deras statistik och deras meriter och deras liksom pokalskåp med de här stora målakterna vi har i hockeyhistorien är att Hasek var ju rätt, han var ju inte purung när han kom till NHL för att Tjeckoslovakien, kommunismen där levde ju i allra högsta grad när hans hockeykarriär, seniorkarriär började så han kunde ju inte lämna Tjeckoslovakien utan att desertera. Så han kom ju faktiskt inte till NHL förrän han var 25 bast.
Nej, och han, det är ganska otroligt.
Ja, och då hamnade han ju i Chicago som redan hade Ed Belfour, Eddie the Eagle. Så att då fick han liksom inte en naturlig chans där. Och du vet, Hasek har levt i Tjeckoslovakien hela sitt liv. Han kunde inte språket, han kunde inte, det var en helt ny kultur. Så att det tog ett tag för honom att akklimatisera sig till NHL-hockeyn och till Nordamerika i stort. Så att det var ju först som 28-åring när han hade blivit tradad till Buffalo som han blev starter. Så det är först där som 28-åring som hans verkliga NHL-karriär börjar. Och från den punkten så vinner han alltså 6 Vezina Trophies, mest genom tiderna. Eller ja, faktum är att Jack Plant har också 6, men det var på den tiden när NHL bara innehöll 6 lag. Ja, så det går inte riktigt att jämföra, tycker jag. Han vann 2 Hart Trophies som ligans MVP. Och han vann 2 Stanley Cups med Detroit. Och han tog Buffalo Sabres, ett halvdåligt Buffalo Sabres till final 99 också. Så att...
Ja, han var ju helt overklig mellanåt. Hur bra han var, hur svårt det var att göra mål på.
Han var ju verkligen en sån där målakt som kröp in i motståndarnas huvuden och förstörde deras nattsömn.
Och hans inflytande var ju enormt. Han är den största inspirationskällan för en hel generation som kom sen. Inte minst med Lundqvist då i första led. Han hade ju Hasek planscher på väggen hemma i pojkrummet. Och så.
Exakt, alltså hans stil kanske inte blev liksom...
Jo, fast det för Lunkan var det ju så. Det var liksom hålla sig på mållinjen.
Ja, vi visste det precis. Men det här med att fladdra runt i buren som bara Hasek kunde, det kan ju ingen kopiera liksom. Men,
utan... Nej, det var ju mycket på reaktionsförmågan.
Exakt. Utan snarare, alltså mer trendsättande kanske Patrick Roy var med liksom butterfly-stilen. Han var väl kanske först ut med den av de riktigt stora.
Ja, men för de som inte var butterfly så var ju Hasek alternativet.
Ja, precis. Men han var ju, alla tyckte ju ändå att Hasek var coolast. Liksom. Han gjorde ju highlight reel saves. Alltså, när jag tänker på Hasek, då hör jag ju Rick Chenery, den här gamla kommentatorn i Buffalo. Jag bara hör han skrika, det bara ekar i huvudet liksom. And what a save by Hasek! He robs him! We are not worthy! Ja, så låter det.
Ja, men vilka backar upp honom då?
Ja, precis. Vi kan nämna det med Hasek också, måste jag bara säga. Bäst räddningsprocent i hela NHL-historien. Och då stod han ändå... Visst, han stod delar av Dead Puck Era, får man säga. Men ändå, att han har bäst räddningsprocent, det är riktigt häftigt, tycker jag. Men backar upp honom. Det gör en annan kille som faktiskt är topp 20. Alla 3 keeprar jag kommer välja nu ligger topp 20 i NHLs räddningsprocentliga genom tiderna. Och 2 har jag Thomas Vokoun.
Mm. Ja, ganska givet.
Ganska givet. Väldigt, väldigt stabil starter och respekterad under många år i... Ja, framförallt, jag förknippar honom med Florida Panthers.
Ja.
Men han var ju i Pittsburgh till exempel också. Han var väl i Washington också. Ja, han var ju ett gäng klubbar. Men på tredje plats har jag en keeper som bara var 4 år i NHL. Men som var väldigt bra i 3 år i Philadelphia Flyers innan han gick till LA Kings och var lite mindre bra. Sen blev det lockout 04-05 och sen kom han aldrig tillbaka till NHL av någon anledning. Han spelade i Linköping faktiskt något år och då tänker jag på Roman Šešmánek.
Jaha, jag trodde du skulle säga Turek.
En annan Roman, Roman Turek. Nej,
ja.
Roman Šešmánek.
Roman.
Roman? Ja, det känner vi igen från tidigare podden. Ja, nej men Šešmánek var ju faktiskt fantastisk i Philadelphia några år där. Han hade alltså bara en 4-årig NHL-karriär. Han var sin första år i NHL så slutade han tvåa i Vezina omröstningen 2002-2003 tror jag. Och ett år vann han faktiskt Jennings Trophy, alltså som går till en målvaktspar som släpper in minst antal mål. Så att Šešmánek var otroligt bra där i Philadelphia och sen gick han till LA Kings och sen bara försvann hans NHL-karriär av någon anledning. Men han, ja. Han kommer med som sagt alla de tre topp 20 i NHL genom tiderna i räddningsprocent. Så det är en ganska bra keepersida måste jag säga.
Ja. Ja, nu får du ta backarna då. Det tycker jag känns det som är minst glamoröst hos tjeckerna.
Överlägset minst glamoröst. Det här kan inte mäta sig med vad vi pratade om i USA förra veckan till exempel.
Nej.
Det här är inte så profilstarkt. Men först ut tar jag första backpar blir Roman Ham. Roman Ham. Nu är Rick Chenery, rösten är kvar.
Ja, nu är målbrottet egentligen.
Ja, precis. Jag ska inte fortsätta med som Rick Chenery. Det känns inte bra, det är inte bra för rösten. Roman Hamrlik och Marek Sidlicki. Och jag brukar gilla att ha en writer och en vänster. Och jag tänker lite så dynamiskt trots att det är ett All-Star-lag. Ja, Hamrlik och Sidlicki har jag tagit. Vi kan gå in på spelarna sen, jag nämner namnen först.
Thomas du behöver inte gå in på alla.
Nej, precis. Thomas Kabrle och Pavel Kubina. Andra backpar. Och sen så Jaroslav Spacek och Peter Svoboda i tredje backpar. Och Hamelik tycker jag ju om att prata om med tanke på att han var första spelaren Tampa draftade genom tiderna. Han gick som etta overall i draften 1992.
Ja.
Spelade över 1400 NHL-matcher.
Ja, han gjorde ju det.
Men aldrig...
Tyvärr... Men det var ju ingen liksom artist.
Nej, det var det inte. Det var en stabil tvåvägsback.
Ja.
Som var pålitlig men blev aldrig kanske aldrig riktigt levde upp till det där first overall hypen som man naturligt följer med ett så högt draftval liksom.
Det är lika med alla de här tjeckiska backarna. Det är få av dem som Kable hade väl kanske lite mer så här offensiva instinkter.
Precis. Sidlicki var ju också en sån. Han var ju en liten spelskicklig back i Nashville och Minnesota framförallt. Det var ju Nashville som också en sån där spelare som kom över sent. Inte på grund, det här var mycket senare än Tjeckoslovakien. Men han spelade ju faktiskt i finska ligan. Och gjorde bra ifrån sig där. Och sen som typ 27-åring så plockade Nashville över honom. Och så blev han en väldigt bra back i NHL. Och gjorde så här 40-50 poäng per säsong i några år där i runt 2005-2012 kanske.
Ja.
Men Kabel är det som du säger. Det är väl den mest spännande offensiva namnet här. Han var ju länge i Toronto. Spelade mycket All-Star-matcher. Var aldrig liksom aktuell för Norris men... Men en väldigt respekterad back i ligan. Han var ju faktiskt med i den där finalen 2011 för Boston mot Vancouver. När,
ja, just det.
När Boston tradeade till sig honom. Mycket uppmärksammat i en liten blockbuster skulle jag säga vid trade deadline där för att förstärka laget 2011. Och kolla tillbaka på den traden så var liksom, eller den serien av trader som Boston gjorde där är ju ganska speciellt. För att de ville ha löneutrymme för att kunna ta in Kabele. Och då skippade man faktiskt Blake Wheeler till Atlanta. Som numera är liksom, och Atlanta blev ju sen Winnipeg. Blake Wheeler är liksom hyfsat viktig lagkapten i Winnipeg nu. Och man tradade dessutom två första val, första runda val. Eller ett första runda eller ett val och ett andra runda val tror jag. Till Toronto för Kabele plus Joe Colborne som aldrig blev någonting. Och det blev inte de där första valen heller för den sakens skull. För Joe Colborne hade gått i första runda några år tidigare. Så det var en jätteblockbuster när de bytte till sig Kabele. Och de vann ju Stanley Cup på det också. Så att det var ju värt att göra den traden.
Mm.
Även om han inte var bäst i laget. Men gjorde ändå ett gäng poäng i det slutspelet. Kabel. Ja, vi behöver inte säga så mycket om de andra. Spacek, liksom, stabil.
Jag ska bara säga att en legendarisk tjeckisk back var Jiri Bubla. Men han kom ju på ålderns höst till Vancouver. Var inte så bra då. Men egentligen ska han ju nämnas här.
Ja, jag köper det.
För på 70-talet då var han en av de tung i VM-turneringarna man såg. Det var en sån man lärde sig som liten knatter under 70-talet, Jiri Bubbla.
Det är ett bra namn.
Ja, det var ju coolt också, en bubbla.
Liksom. Ja, det är synd att han inte hade en tillräckligt bra NHL-karriär som vi kunde ha inkluderat honom här. För det är ju bara NHL-karriären vi räknar. Jag tog med Peter Svåbo, ja. Hans största merit är ju att han på backsidan som sista back här. Han avgjorde ju OS-finalen 98 i Nagano. Den slutade ju bara 1-0 mot Ryssland i finalen. Men det var Peter Svåbo som dunkade in det målet. En final där alltså Dominik Hasek höll nollan. Och ja. Återigen så sjuk procent som Hasek hade i den OS-turneringen. Han hade alltså 0,97 insläppta mål per match på 6 matcher i OS-turneringen. I OS, bäst om bäst. Han släppte inte ens in ett mål per match. Det är ju helt sjukt.
Men nu går vi över till forwards.
Nu tar vi forwards. Här finns det mer att säga tycker jag.
Och fler namn
att välja man. Ja, jag kör en riktig toppkedja här när jag brassar på med det bästa jag tycker jag kan hitta i Tjeckien. Mm. Och nu har jag två höger forwards i första kedjan, men det skiter jag i. Det är naturligtvis Jaromír Jágr.
Ja.
Och som center har jag satt, här skulle man kunna ha några olika alternativ, men jag tar Petr Nedved.
Ja.
Och sen som vänsterforward får han hoppa över som, så sätter jag faktiskt redan nu David Pastrnak.
Oj, oj. Ja, det var det är bra. Mm. Det är helt korrekt, tycker jag.
Det tycker jag, ja.
Mm. Ja, får se.
Ja, för...
ja, Jágr och Pastrnak i samma kedja, det låter...
Det vill man ju se.
Ja.
Ja, och jag kan
fortsätt.
Ja, jag kör laget. I andra kedjan så har jag en... De här spelar inte... Den här centern var inte i samma kedja i New Jersey, men annars är det en renodlad New Jersey-kedja med Patrick Elias, Bobby Holick och Petr Cikora.
Ja.
Och tredje kedjan, det blir Martin Straka, Robert Lang och Milan Hejduk.
Ja.
En bra kedja. Ja. Och sen kan man välja här i fjärde kedjan. Jag ska argumentera för de här namnen sen, men här är flera som väljs bort. Bland annat aktiva spel som skulle kunna vara aktuella här. Men jag tar Václav Prospal, jag tar Robert Reichel och en gammal favorit hos mig som många skulle vilja ha bort ur det här laget, tror jag. Martin Havlat.
Ja. Ja, jag skulle vilja ha in legendaren Václav Nedomanski istället. Det var ju samma historia där. Han flydde ju och hade inga jättestora år i NHL. Men det var en magisk hockeyspel.
Ja.
Och Jágr själv hade tagit ut Nedomanski. Det
kan du, ja precis. Jo. Ja, precis. Ja, det finns ju några sådana historier i tjeckiska laget. Alltså Nedved, till exempel Peter Nedved, han... Som 17-åring så var han i Calgary med sitt tjeckoslovakiska juniorlag och spelade en turnering och var grym och blev MVP i den juniorturneringen. Och sen skulle de åka hem till Tjeckien då hela laget, men då var plötsligt Peter Nedved borta. Då hade han flytt och ingen visste vart han var, inte ens hans föräldrar som ringde och var oroliga och i panik vädjade om att han skulle komma hem, att han skulle hittas. Men han hade ju valt då att desertera från Tjeckoslovakien, för det här var 1989 när fortfarande kommunismen levde där. Mm. Och han valde att stanna kvar i Kanada helt enkelt. Och sen när det blev NHL-draft, när han var till gammal för att vara med i draften, då hade ju Tjeckoslovakien, liksom kommunismen där, fallit. Muren hade fallit 1990 när det var dags för den draften. Så att då valdes han tvåa bakom Ole Nolan och femma först gick Jaromír Jágr. Så Petr Nedved var faktiskt bästa tjeck i Jaromír Jágr-draften.
Wow.
Och sen ska vi komma ihåg då, mycket på grund av det här sveket som det var i Tjeckoslovakien då, att han hade flytt på det här viset, så spelade han ju för Kanada till exempel i OS 94 i Lillehammer, Nedved. Innan han började spela för Tjeckien igen några år senare.
Ja, vad ska vi säga om övriga då? Jágr, vad finns det mer att säga om honom?
Finns det något att säga om han?
Ja, det var lite synd att han tog de där åren i KHL, för annars hade han ju varit... hade han haft över 2000 poäng och haft ännu bättre stats, men vad ska man säga om honom? När jag tog ut Pittsburghs All-Star-lag där
På sajten.
Ja, då hävdade jag att om hockeyn fick ett Mount Rushmore så skulle Jágr vara ett av de uthuggna ansiktena i bergväggen där.
Oj, oj, eller, han är en av de stora i någonsin då alltså.
Eller kanske bakdelen borde vara.
Ja, det är i sant. Ja, precis. Ja, det var när hans hockeyrumpa är ju hans grej.
Ja, när han körde ut den där jätterumpa så ingen kom ju åt honom.
Nej, exakt. Det var ju oerhört effektivt. Han var ju snabb. Han var ju otroligt skillad. Han hade ju allt egentligen, men så hade han också sin hockeyrumpa liksom. som gjorde, som var en extra dimension på något vis, som gjorde att han blev oåtkomlig.
Och så han träffade dig.
Bara en sån sak, ja. Han har skällt ut mig till mig.
Nej,
det gjorde han. Han bara blickade, han behövde bara visa en blick så var det klart. Liksom. Då förstod jag att nu är det dags att flytta på sig.
Du ställde dig i vägen
på. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ganska dålig stil faktiskt. Av en ung svensk reporter i ett omklädningsrum där Jaromir Jagr ska gå från sida till sida. Det tycker jag. Där fick jag lära mig något.
Får höra lite mer motiveringar då. Jag vet att du inte bara... Du har mycket att säga om det här.
Ja, precis. Vi kan ju bara säga det med Jagr att han fort... Det vet ni ju många, men han spelar alltså fortfarande i tjeckiska högsta ligan. De gick ju upp från andra ligan nu, Kladno. Han är spelare, han är sportchef, han är ägare.
Ja.
Så att han gör ju allt. Ja, nu är det ju ingen spel naturligtvis, men det har ju varit det hela säsongen. Han, fram till att de fick stoppa också så hade han gjort 28 poäng på... Nej, 29 poäng på 38 matcher. Så att det är ju inte klappkast för en 48-åring. Får vi säga. Att när han var 44 år och fortfarande var i NHL i Florida Panthers, gjorde 66 poäng på 79 matcher. Sett till spel, han klarar inte av att spela sig 20-21 minuter per match som många i toppen av poängligan, till exempel Patrick Kane, som gjorde över 100 poäng den säsongen. Men mest poäng sett till speltid, som jag brukar räkna, points per 60, som 44-åring i NHL, det var Jaromir Jagr.
Ja.
Helt sjukt. Men du hade velat ha med lite mer motiveringar. Passnack,
nej, jag vill och vill. Jag vet att du vill. Att du.
Ja, precis. Ja, men Edved var ju... Det finns många centra som är likvärdiga tycker jag, men Edveds högsta nivå var ju ändå fet och han var ju uppe och snuddade över 100 poäng en och väl några gånger och sådär. Men Pasternak tar jag redan nu i första kedjan för att hans målsnitt är faktiskt på 390 matcher i NHL är bäst i Tjeckien. Det är bättre än Jagrs och det är klart bättre än alla andras. Så att Pasternak är ju förmodligen Tjeckiens bästa målskytt genom tiden skulle jag säga. Redan nu kanske. Han har det snittet som 23-åring är ju otroligt bra.
Ja, jag tycker det är helt korrekt att ta ut honom. Men vilka av övriga samtida var du hade velat ha med men inte tog med?
Ja, men jag tycker att våra säck hade varit aktuell, tycker jag.
Ja.
Jag tycker Krejci hade varit aktuell. En som la av nyligen men som gjorde över nästan 1000 matcher gjorde han ju i Montreal. Eller kom han över 1000 till och med? Plekanec. Thomas Plekanec var ju väldigt stabil och kapten i Montreal och
han gjorde 1001 matcher.
Ja, precis. Han kom över till slut, ja.
Mm.
Så var det. Men han var ju väldigt... Han var ju inte... Hans poängskörd räcker ju kanske inte för att komma upp så här högt. Men han var ju en otroligt bra tvåvägsforward. Och extremt populär hemma i Tjeckien. Han var ju ofta lagkapten när han kom hem och spelade för tjeckiska landslaget. Alltså Martin Rusinski hade kunnat vara aktuell. Alice Hemsky. Hans peak var ganska fet. När han var som bäst.
Andrei Palatto.
Ja, jag vet. Jag ville ju verkligen knöla in Andrei Palatto också. Jag försökte så gott det gick, men det gick inte.
Nej.
Det gick inte. Men tar man någon som jag väl tog med så, jag menar, de här New Jersey-killarna var ju fantastiskt bra. Elias och Chikora hade ju Jason Arnott som sin center när de vann.
Just det.
Kuppen där.
Ja, en grym kedja.
Fruktansvärt bra kedja. Kallades väl The A-Line, tror jag.
Ja, ja.
De var ju fruktansvärt bra. Jag tror de hade gjort ännu mer poäng om det inte hade varit för Devils liksom defensiva spelsystem.
Ja, precis.
De hämmades ju av det, men de var ju ändå spetsen som gjorde att Devils klarade av att spela så defensivt att de ändå gjorde mål framåt.
Mm.
Elias var ju fantastiskt bra. Och Bobby Holick, han är klassisk, stenhård. Framförallt defensiv center.
Jobbade hårt, var en stor personlighet.
Ja. Ja, precis. Så bockade av några klubbar i sin NHL-karriär, men han var ju framgångsrik. Har några kupper på sitt CV. Robert Lang, som jag tog som tredje center, alltså han, jag tror faktiskt att han är den enda, dittills var det då, jag tror inte det har hänt sedan dess, men 2003, då ledde han faktiskt poängligan hela NHL vid trade deadline. Och blev tradad. Han spelade i Washington då, som inte hade med någon toppstrid att göra, tvärtom. De var ju ett bottenlag och var därför de kunde drafta Ovechkin så högt sen. Men Robert Lang ledde faktiskt poängligan då 2003 innan han blev tradad till Detroit. Detroit superlag som gick för ytterligare Stanley Cup-seger. Men efter sex matcher, vad hände då? Jo, han bryter revben och så är den säsongen förstörd. Och så blir det ingenting. Det var lite synd om Robert Lang. Men han och Martin Straka formade en jättebra andra kedja i Pittsburgh i slutet av 90-talet. När det var lite tjeckisk legion där bakom Jagr i Pittsburgh.
Just det. Ja, Straka kom ju till New York sen också och bildade kedja med Jagr och Nyllet.
Precis. Det var ju, brukar kallas för kanske en av Rangers bästa kedjor genom tiderna.
Ja, det var kanske det faktiskt.
Ja, alltså.
Vad synd att Nylander valde att gå till till Washington. Det fanns mer att ta ut av den, tror jag.
Ja, de var väl 05-06 direkt efter lockouten när Straka kom över tillbaka. Han var ju, gjorde ju lite en längre uppehåll i Tjeckien där faktiskt. Men de gjorde ju alltså 268 poäng ihop den säsongen. Straka, ja. Jäger och Nylander. Det är sjukt.
Ja.
Ja, och så tog jag med Hejduk där också, som ni ju känner till. Foppas gamla lekkamrat. Det var också en klassisk kedja. Hejduk, Tanguy och Peter Forsberg. I Colorado.
Just det. Ja.
Sen i fjärde kedjan är ju min gamla favorit Václav Prospal. Han spelar ju ett gäng klubbar. Spelar över 1100 NHL-matcher. Var ju aldrig någon riktig storstjärna. Så att han var liksom aldrig någon franchise-spelare någonstans. Men han var ju... Och apropå kedjor och smeknamn på dem, så i Tampa när han spelade, då var det ju The MVP Line, kallades den. Václav Prospal, Vinny LeCavalier och Marnie Saint-Louis.
Vinny säger ju alla att han...
Ja, Vinny Prospal. Ja, han säger Vinny Prospal och inte Václav, som han egentligen heter. Bobby Holik heter inte så heller, han heter ju Robert Holik.
Ja.
Sen Reichel där var ju... Ja, han var ju liksom stabil under många, många år. Aldrig någon riktigt stor stjärna heller. Sen kommer vi till Havlat då, som jag tog. Han som jäckades av skador under hela sin karriär. Alltså, han hade alltid ljumskproblem. Han opererade bäckenet, han opererade axlarna. Han hade hjärnskakningar, tror jag. Han blev ju Cronwall en gång i tiden. Så det sjöng
ja, just det.
Han till och med blev skadad av en domare en gång i tiden. Han var otursförföljd.
Ja.
Men när han väl inte
men
var
begåvad... Skadad, begåvad spelare.
Otroligt bra spelare vill jag säga när han var de få gånger. Han spelade aldrig en 82 match säsong, men de få gånger han var helt skadefri, då såg man vilken potential det fanns där. Hade inte han haft sina skador, så tror jag han hade spelat i kanske inte första kedjan i det här laget, men i alla fall andra kedjan. Mm. Jag var otroligt förtjust i Martin Havlat när jag var 16-17 år och han var som bäst. Så att det var synd att den karriären dog ut och aldrig blev så bra som den borde ha blivit.
Ja, hör du. Nu måste jag börja sätta mig och skriva. Det är söndag. Jag måste få fram en till All-Star-upplaga här.
Ja, just det. Det är dags igen nu så att vi kan läsa på morgonen.
Carolina Hartford är jag inne på nu.
Ja, spännande. Det finns många alternativ där. Jag tänker Ron Francis till exempel.
Ja, vem gör inte det?
Nej, precis.
Men nu ska vi inte avslöja det.
Nej, vi ska inte avslöja vilka det blir. Det får vi se, helt enkelt.
Yes.
Ja, men vi tackar för den här veckan och sen så får vi se vad vi pratar om. Nästa
vecka. Ja, du vill väl ha ett land?
Ja, det är det jag vill ha.
Kanada.
Oj, det blir Kanada.
Ja. Vi får det blir inte lätt.
Då får vi börja förbereda nästan redan nu här. Det kan man ställa upp med fyra lag. Liksom.
Ja, det kan man.
Ja, vi får se. Men det blir spännande. Så att Kanada nästa vecka då.
Ja, då hörs vi då. Och får alla ta hand om sig och vara försiktiga. Och håller hemma. Här väntar de värsta veckorna någonsin, säger de nu. Så vi försöker förbereda oss för det.
Ja, det är verkligen rådet från oss här att fortsätta vara försiktiga.
Yes.
Och på återhörande till nästa vecka helt enkelt.
Ja, hej hej!
Hej, hej!
Nu kommer det. Nu får jag vara beredd här, för nu säger jag Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
Han har varit bra överallt han har varit. Han har varit älskad av lagkamraterna, av fansen, av journalisterna. Han är en av de bästa man kan ha att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagr i den här podden. Det ska ta
dem. Vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia?
En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på.
Jaromir Jagr.
En legendar och ledare och imponerad.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
En legendar och ledare och imponerad.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.